Hej, välkomna till dagens juridikpodden. Nu är det klart vem som blir årets jurist 2019, nämligen riksdagens talman Andreas Norlén. Han har röstats fram av en jury som har bestått av de tidigare årens vinnare och nominerade till utmärkelsen. Andreas Norlén är idag riksdagens talman och blev för det svenska folket ett känt ansikte och känt namn när han mäckade ihop, får man väl nästan säga, den regeringsbildning som vi till slut efter många och långa månader såg i Sverige efter förra riksdagsvalet. Vad tycker vi om Andreas Norlén som, ska vi också säga, inte bara i talman utan också juris doktor?
Det var jättekul. Andreas är ju en, vad ska man säga, festlig människa och en god företrädare för juridiken inom ett fält där det kanske inte finns så många jurister överhuvudtaget.
Vi ska väl säga också att han är, alltså, i grund och botten har en magisterexamen i affärsjuridik uppe på den jur. kand. Och därefter en juris doktorsexamen i just civilrätt med inriktning på 36 paragrafen avtalslagen, det vill säga det så kallade oskälighetsrekvisitet som han disputerade på. Han har förhållit sig väldigt opolitisk i sin roll som talman, får man säga, och det understryker han ofta själv också. Erik?
Jo, men jag tror att han har fallit väl hos folket, om man får säga så. Jag tror att han symboliserar någon form av trygghet och, jag höll på så här, någon att hålla i när det blåser. Många tyckte nog att han gav ett väldigt stabilt och bra intryck. Och dessutom folklig på något sätt med sina kakbjudningar. Och jag tycker ändå att han representerar juristbranschen väl.
Ja, men det finns ju, mig veteligen i alla fall, ingen talman som har rönt så stor uppmärksamhet som Andreas Norlén med hemma hos reportage, och det ska bjudas på bullar även till reportrar, och det blev ju uppmärksammat med alla de här kakbjudningarna i riksdagen, och man vet ju ganska mycket om Andreas Norlén till skillnad från vad man kanske visste om Urban Ahlin eller Björn von Sydow som dessutom satt i, tror jag, fler mandatperioder.
Ja, sådana här gamla talmän som Ingemund Bengtsson och sådär som vi minns mest för glasögonen skulle jag på säga. Andreas Norlén har ju då ganska långt förflutet inom politiken bakom sig. Han har varit både kommunpolitiker, landstingspolitiker, riksdagsledamot, och så fick han då det näst högsta ämbetet i Sverige till slut, nämligen då talmannen. Ska ju naturligtvis säga att det högsta ämbetet är att vara statschef, det vill säga hans majestät konungen.
Och årets jurist ligger då på tredje plats i den rangordningen, eller där någonstans?
Först kommer kung, därefter kommer talman, och på tredje plats kommer årets jurist som han nu har blivit. Ja. Jag frågade honom vid något annat tillfälle lite grann om hur hans juridiska kunskaper kom till pass när det gällde just regeringsbildningsfrågan, och han pratade då om att den här arbetsmetoden som juridik innebär framförallt var till hjälp i att tänka, försöka förhålla sig objektiv och sådär. Har vi för få jurister som är i den här politiska ställningen?
Ja, men det är väl generellt sett ganska få jurister i riksdagen, vad jag känner till just nu i alla fall. Sen kan man väl alltid argumentera för att det kanske är bra om alla inte är liksom höga, för detta höga ämbetsmän och akademiker som sitter i riksdagen. De ska ju företräda folket, så man vill ju ha en likartad blandning som finns ute i samhället. Och då är det väl bra om det finns några jurister och sen ganska många som inte är jurister, tycker jag.
Absolut, och vi var inne på det här om dagen, diskuterade på redaktionen här avseende våra tidigare justitieministrar, att inte alla justitieministrar ens är jurister. Och det kan man ju tycka att det vore en väldigt god grund att stå på.
Absolut, och å andra sidan så är det ju då väldigt svårt att lagstifta kring sånt eftersom folket måste ju få välja sina politiker själva, och även folkets företrädare, det vill säga riksdagen, måste få välja de ministrar som ska sitta kvar i en regering, även om statsråden formellt utses av statsministern. Så är det ju ändå så att man kan inte lagstifta om att man ska ha vissa examen för att få tillträda den typen av folkämbete, va?
Nej, men då kanske talmansrollen är någonting där det passar att vara lite extra fyrkantig, som ju jurister ofta är och som Andreas har visat prov på och liksom påtalat under många av de här presskonferenserna som hölls i slutet av förra året, att det är viktigt att hålla sig till formella regler, det är viktigt att se till hur den här processen är tänkt att gå till, och så tar vi det steg för steg och så får det ta den tid det tar. Och på så sätt så tycker jag verkligen att han är värd utmärkelsen som årets jurist, för att det är väl liksom definitionen av årets jurist.
Jag tycker att det är lite intressant också att han inte bara har en bakgrund som jurist och och politiker utan faktiskt också som publicist och redaktör och krönikör. Och inom familjen så har det funnits en tidningskoncern som har varit verksam framförallt nere i Östergötland där han kommer ifrån. Så han har skrivit väldigt mycket även under sin politiska tid. Och jag tycker att ett citat är faktiskt värt att nämna i de här sammanhangen när man då företräder Sveriges riksdag trots allt. Även om han har skrivit det här ska sägas innan han blev talman. Han skrev så här att jag kan bli oerhört upprörd när klåfingriga lagstiftare och nitiska byråkrater i otrevlig förening gör livet surt för vanligt folk som bara vill leva sina liv i fred.
Ja, men jag tycker man, nu känner inte jag Andreas alls, men jag tycker man märker ibland att han kanske får hålla tillbaka. Jag tycker han verkar vara en rätt spetsig person och han har ju uppenbarligen förmågan att uttrycka sig i såväl tal som skrift. Och, han är väl en skicklig politiker.
Erik.
Ja, så är det säkert och vi kan ju vara transparent med att säga att vi ska alldeles strax träffa Andreas Norlén när han då tar emot den här utmärkelsen under kvällen här. Så att vi får se vad han har att säga själv kring det här och hur han ser på att ha blivit årets jurist.
Jag skulle också bara för sakens skull vilja nämna de övriga som har varit nominerade till priset i år. För det har ju varit en väldigt stark uppställning och det har varit då riksåklagaren Petra Lund. Det har varit justitierådet Erik M. Runesson. Det har varit författaren och juristen Dona Hariri. Och det har varit advokaten Hanna Lindblom samt chefsrådmannen vid Malmö tingsrätt Lennart Strines.
Vi ska hålla oss kvar här i riksdagen och regeringskansliets kvarter i centrala Stockholm för att ännu en vapenstöld har inträffat inom de väggar på regeringskansliet där man möjligtvis trodde att säkerheten skulle vara högre än vad den har visat sig vara. Vad säger vi, Erik?
Ja, men det är ju, bakgrunden är att vi på Dagens Juridik för några veckor sedan avslöjade att det hade varit en stöld av 6 Glockpistoler inne på regeringskansliet. En nyhet som fick enorm uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. Och nu i helgen, alltså förra söndagen, så uppdagades ytterligare en stöld. Denna gång av en Glockpistol. Man grep därefter rätt snabbt en person som anhölls misstänkt för det här. Han släpptes, 1,5 dygn senare eller något sådant. Så att nu finns det inga misstänkta, eller han är formellt fortfarande misstänkt men försatt på fri fot. Så att det ska bli intressant att se vad det här tar vägen och om man lyckas klara upp det här.
Ja, men det är ju på något sätt helt otroligt att det här kunde ske igen med tanke på den uppmärksamhet som det här avslöjandet fick för 2,5-3 veckor sedan är det väl idag. Så att för mig är det helt obegripligt hur det skulle kunna ske att man inte har liksom förbättrat säkerheten eller tömt det här vapenskåpet på vapen och placerat det någon annanstans.
Det har varit påfallande tyst ifrån, ja, inte minst Securitas, alltså, som är det bevakningsföretag som har skyddsvaktsuppdraget för Sveriges regering och regeringskansliet. Varför vill man inte prata om det här, Erik?
Ja, det finns säkert flera skäl. Ett skäl som man då kan ha viss förståelse för är att de inte kan gå in på vilka rutiner som finns kring säkerheten. Men jag tror att det kanske främsta skälet är att det här är lite genant. Det är ju pinsamt att ha ett bevakningsuppdrag, ansvar för vapen som förvaras i så att säga maktens högborg. Och så försvinner de vapnen gång på gång.
Men är det inte uppseendeväckande att de inte har vidtagit några extra säkerhetsåtgärder efter det första avslöjandet?
Ja, men det är klart det är uppseendeväckande att det här överhuvudtaget kan hända. Men när det nu händer en gång så kanske det gamla talesättet om att en gång är ingen gång men 2 gånger är 2 gånger för mycket kan göra sig gällande.
Ja, det florerar ju även uppgifter om att det skulle ha skett ännu en sån här stöld alltså tidigare i år, någon gång i mars. Och då är det ju till och med 3 gånger vi pratar om.
Det vi sannolikt kommer få höra mer utav i den här diskussionen, inte minst i försvarstal från ansvariga, det är att det här är en sak som man aldrig kan skydda sig mot, att det finns rötägg inom varje kår och att det är bra att vi nu kan förbättra våra rutiner och så vidare. Jag menar att det här kan inte vara ett enskilt problem, ett enskilt rötägg som har hamnat i den här korgen, utan det här måste vara ett systemfel. Om vi har människor inne på regeringskansliet i ett av de känsligaste av de känsliga områdena inom svensk statsförvaltning, som har ett så dåligt omdöme och så dålig personlighet och dessutom är så tjuvaktig så att man kan stjäla vapen där. Då undrar man ju, ska en sån människa kunna röra sig fritt bland statsråd och statsministern och så vidare? Va? Det är det jag reagerar mycket, mycket starkt på.
Ja, jag håller helt med att det har ju brustit någonstans, och de som har den här frågan att besvara, det är ju Securitas. Men som bekant, de tiger som muren. De hänvisar allting till sekretess eftersom att det rör ett skyddsobjekt. Oavsett om man ställer frågor kring personer eller anställningsförfaranden eller oavsett vad det är, så hävdar de att nej, det här är ett skyddsobjekt, det kommenterar vi inte.
Ja, men du sätter ju fingret på det där, Stefan. Det låter ju lite sådär allmänt när man pratar om regeringskansliet, men om inte det känsligaste så är det väl i alla fall ett av de två, tre känsligaste skyddsobjekten vi har i det här landet, efter möjligtvis någon sån här FRA-anstalt och slottet kanske. Och det gör ju saken ännu mer allvarlig.
Ja, men alltså vi lägger enorma pengar. Säkerhetspolisens budget för personskydd när det gäller riktiga säpovakter, pratar om inte skyddsvakter med några veckors utbildning utan fullfjädrade, välutbildade livvakter som arbetar vid Säkerhetspolisen. Om man med ett enda sånt här misstag får in en enda person innanför den här skyddsbarriären som är tänkt att fungera just som en skyddsbarriär, så kan ju då hela det här arbetet visa sig gå om intet om det skulle hända något mycket djupt, tragiskt och dramatiskt inne på regeringskansliet med en sån här person, med ett sånt här stulet vapen. Det är där jag menar att det finns all anledning för alla att vara rejält upprörda över att det här överhuvudtaget kan inträffa.
Ja, men med detta konstaterat då, är det möjligt att freda sig mot att den här typen av människor får ett arbete som skyddsvakt? Kan man liksom alltid garantera att en godkänd säkerhetsprövning, om låt säga att man gör en korrekt säkerhetsbedömning av en person, kan man inte förändras efter att säkerhetsprövningen har gjorts?
Så är det naturligtvis, men en större fråga i så fall kanske är det verkligen rimligt att ett privat bevakningsföretag har uppdraget att skydda regeringskansliet? Är inte det en polisiär uppgift?
Ja, den frågan är ju, det är en så kallad 10 000 kronors fråga i sammanhanget. Jag är inte säker på att poliser, alltså den mer ronderande skalskyddsbevakning som de här skyddsvakterna trots allt utgör, jag är inte säker på att poliserna skulle vilja göra det. Det är ju frågan vad de vill ytterst, utan vad lagstiftningen och polisledningen och så säger. Men jag tror att lösningen snarare finns att finna i en bättre persongallring och en bättre utbildning. Nu har jag förstått så att du blir inte skyddsvakt, och i synnerhet inte inom regeringskansliet, om du inte har en så här lång och hyfsat trogen tjänst bakom dig som andra med andra bevakningsuppdrag inom bevakningsbranschen, till exempel som ordningsvakt och så där. Men det är uppenbart att det ändå inte räcker, för det här är verkligen, det här kunde vi inte trott innan Dagens Juridik avslöjade den här saken, att det här ens skulle kunna ske. Va? Vad säger du, Erik?
Nej, men jag är benägen att hålla med, och jag tycker det är svårt att värdera det, så eftersom att det är så mycket sekretess. Men vad vi vet, och då kan vi igen understryka, att den här personen som greps är nu försatt på fri fot, fortfarande misstänkt men på den lägre graden. Men vad vi vet om den personen är att det är en man i 30-årsåldern som då enligt uppgift i en av kvällstidningarna ska ha stora skulder, som ska ha bytt identitet eller då bytt namn nyligen. Och det tycker åtminstone jag skulle kunna vara några varningsflaggor som får att tänka, inte minst det här med skulderna, att ett sådant uppdrag i kombination med stora privata skulder, hur ofta uppdateras så att säga informationen till Securitas om deras anställda?
Nej, det är naturligtvis så, som i så många andra sammanhang rent generellt, att den här typen av så här förordnanden, titulatur, avlagda examen och så vidare, i det här fallet som skyddsvakt, kan, säg inte att det alltid gör, eller tvärtom, jag säger att det långt ifrån alltid gör det, men det kan skapa en så här falsk trygghet, att man tror och känner att jaha, nej, men det här är en människa som är godkänd, då ska vi kunna lita på hen. Men i slutändan så är det naturligtvis så att man inte får vila på lagrarna utan hålla konstant kontroll på de här personerna, så att det inte händer en massa konstigheter.
Ja, det blir ju extra pikant på något sätt när diskussionen går i samhället om att det är fler och fler tjänster som hela tiden omfattas av att man tvingas lämna utdrag ur belastningsregistret och liknande för att ens kunna tänkas anställas på ett vanligt företag. Och sen ska man kunna jobba som skyddsvakt på ett av våra mest skyddsvärda objekt och ändå ha det förflutna, om man, den här personen nu skulle ha ett sånt förflutet.
Har vi någon form av politisk koppling här, tror vi? Jag menar, det pratas om att skärpa vapenlagar. Vi har nyligen, ganska nyligen i alla fall, infört synnerligen grovt vapenbrott. Politikerna slåss idag om att vara den som kommer med de absolut mest omfattande lagändringarna och lagskärpningarna när det gäller vapen, och så sker det här inne på självaste regeringskansliet. Får det politiska konsekvenser?
Det tycker jag är svårt att svara på, men jag noterade att till exempel Tobias Billström var ute och då menar att det här är ju, faller ju i slutet tillbaka på statsministern, att ansvaret måste hamna på högsta ort. Men då ska man ändå komma ihåg att när Securitas fick det här uppdraget så var det inte Stefan Löfven som satt i regeringskansliet.
Nej, och det är väldigt lätt att gå ut och hämta hem politiska poäng på en sån här sak, men jag tycker inte att det är en politisk fråga. Ytterst så är det ju en administrativ fråga.
Ja, skyddsfråga kanske. Däremot så är det ju naturligtvis i någon mening så att den här sekretessen som vi då ständigt möts av, denna vägg av sekretess som vi har stor respekt för när det gäller säkerhetsfrågor inom till exempel regeringskansliet i övrigt. Men när de här sakerna nu är ute så kanske man då mörkar i allt för stor omfattning, och man kan inte frigöra sig, som det så fint brukar heta, man kan inte frigöra sig från tanken att har det skett fler sådana här stölder inom till exempel regeringskansliet som vi inte har fått reda på, eftersom det onekligen krävs journalister för att avslöja sånt här. Och i det här fallet råkar det vara Dagens Juridik som har gjort det här journalistiska avslöjandet. Vad vet vi? Kan det finnas någonting annat som har hänt?
Ja, precis som du säger, det är en fråga som är omöjlig att svara på. Hade inte vi fått den här informationen, gått vidare, grävt i det här, och då till slut, först efter vår publicering ska vi säga, Så bekräftade polisen. Vi var säkra på uppgifterna, så säkra att vi publicerade dem. Men först efter att vi hade publicerat så gick polisen ut och bekräftade att ja, det finns en anmälan om stulna vapen inne på regeringskansliet.
Detta om de stulna Glock-pistolerna inne ifrån Sveriges regeringskansli. Nu någonting helt annat. Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen prövat ett fall som ställer den svenska välfärdsmodellen på sin yttersta spets. Frågan gäller huruvida sminkning tillhör den personliga hygienen på ett sådant sätt att det ska bekostas genom assistansersättning. Erik, du vet mer.
Ja, men i korthet handlar det här om ett avgörande. Det är en kvinna som då har assistans, och av den assistansen så är det avsatt 20 minuter per dag för att hon ska få hjälp med sminkning. Och detta har nu prövats, gått hela vägen till HFD som nu säger nej. Att det här ingår inte i den personliga hygienen, och hon får därmed avslag på assistansersättningen.
Frågan blir ju närmast politisk i slutändan, även om det är ju närmast opolitiskt samtidigt, att säga att ja, vi ska ha möjlighet till ersättning för människor så att de kan leva ett skäligt liv och ha en skälig levnadsnivå. Det är liksom grunden för våra välfärdssystem och socialförsäkringar. Ytterst handlar det om den kommunala försörjningsersättningen, tidigare kallat socialbidrag, som kan betalas ut, men här handlar det alltså om assistansersättningen. Har de här nivåerna i någon mening luckrats upp utifrån vad man kan tycka är så att säga skäligt att det allmänna ska betala? Det tycker ju uppenbarligen Högsta förvaltningsdomstolen här, när man säger att nej, sminkning är ingenting som är en basal mänsklig rättighet i princip.
Ja, alltså de har ju sitt avgörande här går tillbaka till förarbetena, bland annat propositioner här från 1992, och det är ju ganska länge sedan, det är ju 27 år sedan, och då menar man att där står det mer att det handlar om att man ska klara sin hygien eller klara av att sköta sin hygien, och då menar ju Högsta förvaltningsdomstolen att sminkning handlar liksom inte om att klara sin hygien eller sköta sin hygien, och då får man ju tolka det som att om den här personen då i förvaltningsrätten till exempel, så fick hon ju rätt till assistans med sminkning. Så då HFD tycker ju uppenbarligen att det har luckrats upp.
Samtidigt säger då kritikerna till att den här domen kom att det kan handla om att till exempel stärka den egna självkänslan eller grupptillhörigheten för en person att få sminka sig, och att man i sociala sammanhang kan förväntas göra det. Och varför skulle en person som inte själv kan göra det inte ha rätt att göra det med stödet av assistans?
Nej, men om man får bli lite personlig så kan man ju tycka, varför ska man hamna i ett utanförskap om man vill sminka sig som väldigt många andra gör men då inte kan få hjälp med det? Det känns inte alls bra tycker jag.
Nej, jag håller med dig helt och precis som du sa med kritikerna, att jag tycker att det här är någonting som man borde kunna få rätt till. Alltså, var går gränsen? Hur är det med påklädnad? Och om en person ska gå på bjudning och behöver hjälp med att knyta slipsen, går det utanför då? För att det kan inte, alltså, förstår att det, jag tycker ändå att sminkning, ja, framförallt nu är det ett, någonting som kanske är en viss skillnad mellan män och kvinnor. Men att ska man röra sig ut i samhället så tycker jag nog att det här är någonting som man ska kunna få hjälp med.
Ja, men det här tycker jag har vissa likheter med det vi pratade om när vi diskuterade de här barmhärtighetsmorden. Det är på något sätt när juridiken sätter stopp för vissa saker som man kanske inte vill att juridiken ska ta stopp för. Sen förstår jag också att kostnaderna kanske är en om alla ska få hjälp med allting hela tiden. Men trots allt så är det ju människor vi pratar om och mänskliga värden. Och jag tycker mycket väl att man skulle kunna få ersättning för en sån här sak.
Jag vet att höga företrädare för politiska krafter som har varit med en gång i tiden skapat och byggt det svenska välfärdssamhället och svenska välfärdssystemen har just kritiserat den här då, kallar för ändamålsglidningen, där man tycker att det här var inte tänkt att fungera på det här sättet, var det inte tänkt att fungera från början. Jag vet en av dem är professor i nationalekonomi, Assar Lindbeck, som ju redan på Olof Palmes tid på 70-talet var med och i princip skapade den praktiska välfärdsvärld som vi lever i. Och han sa vid något tillfälle någonting i stil med att det som vi en gång i tiden såg till skulle kunna vara en anständig ersättning för att en person under en viss period behövde inte kunde försörja sig själv och har övergått till någon allmän rättighet att slippa gå till jobbet för att man tycker att chefen är hård och ställer för hårda krav. Och det ligger ju någonting i vad en då gammal socialdemokrat som Assar Lindbeck säger här, att det har glidit så långt att alla har rätt att känna sig kränkta och därmed kunna få någon form av bidrag. Och med detta inga jämförelser med just sminkningen, men det ligger i den här riktningen att man kanske då tycker att alla har rätt till den minsta möjliga levnadsnivå, men därutöver ska man ersätta alla krav som finns då.
Nej, naturligtvis inte alla krav, men jag tycker ändå, som jag var inne på innan, att man ser på de här basala hygienkraven då. Nu kan inte jag regelverket i detalj, men jag menar att få hjälp att duscha och därmed få hjälp att borsta håret. Men var går gränsen alltså vid sminkning? Men det är en så oerhört daglig rutin för halva landets befolkning. Jag tycker det är nästintill stötande att, så att säga, neka ersättning för hjälp med en sådan enkel sak.
Ja, och så läser man det här avgörandet från Högsta förvaltningsdomstolen, om man skulle sätta sig in i den här situationen själv, att man var den som ville ha hjälp och assistans med den här dagliga rutinen då, om vi kallar sminkning för det, så måste det vara väldigt svårt att ta till sig den här domen, för att det blir väldigt omänskligt på något sätt. Det blir massa paragrafer, det blir förarbeten. Och det är för sig ett resonemang som är väldigt svårt att förstå om man inte är jurist.
Men det är samtidigt så att de här frågorna är ju, egentligen så är de naturligtvis ytterst som så mycket annat politiska bedömningar. Men domstolarna har ju fått i sitt knä, inte minst förvaltningsdomstolarna som de senaste åren har avgjort ett ganska stort antal sådana här ärenden när det svenska socialförsäkringssystemet har varit satt, så att säga, under lupp och under stark press. Och jag känner till domar där man har prövat bland annat huruvida någon som hade diagnosen social fobi krävde att få åka taxi för att han inte kunde åka kollektivt ner i södra Sverige för att han fick panik bara han kom i närheten av andra människor. Och då prövade man till slut, finns det sådana här medicinska orsaker som gör att man kan frångå gängse principer om att en ung, i övrigt ung och frisk människa inte skulle kunna åka buss utan måste åka taxi. Och det sa domstolen, om jag inte minns fel, absolut nej till i slutändan. Jag tror en kammarrättsdom.
Ja, men det ligger ju väldigt mycket tyngd bakom ett sånt här avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen. För nu antar jag att man kan applicera det här avgörandet på andra typer av liknande dagliga rutiner som inte bara är sminkning, och det är klart att man på det sättet besparar samhället säkert väldigt mycket pengar. Men jag måste komma tillbaka återigen till att jag tycker att, precis som du säger Erik, att det här är en daglig rutin som väldigt, väldigt, väldigt många i Sverige och i andra länder pysslar med varje dag. Jag tycker gott och väl att man kan få hjälp med det här.
Sen är ju frågan också, ska man specificera i juridiska och formella termer exakt vad som ska göras? Vore det inte bättre att säga att det är ju skäligt att en människa har si och så många timmars assistans, och sen om det ska ägnas åt hårborstning, sminkning eller någon form av duschning och så vidare, det måste man kanske kunna komma överens om mellan brukaren och assistenten. Jag vet inte. Det är...
Ja, men det tycker jag var ett mycket bättre förslag i så fall, att man delar ut ett visst antal timmar. Sen ska vi också säga att Högsta förvaltningsdomstolen kommer fram till det absolut sista som står i domen här, är att eftersom sminkning inte ingår i det grundläggande behovet personlig hygien, uppgår den här personens behov av personlig assistans för de grundläggande behoven inte till i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan, varför hon därför inte har rätt till någon assistansersättning. Så det får ju väldigt stora konsekvenser för den här personen.
Ja, men det blir ju alltså droppen som får koppen att rinna över, fast tvärtom. Att hon når, i och med att det här nekas, inte upp till de timmarna som krävs för att hon ska få ersättning. Jag tycker det är också, det här är en HFD-dom. Den är, alltså, blir prejudicerande, och jag tänker mig att det finns en och annan i Sverige som har fått hjälp med det här tidigare. Men nu finns det ett avgörande från högsta instans på att det har man inte rätt till.
Nej, det är hemskt tycker jag.
Okej, det kan vara hemskt för den del av befolkningen som tycker att man borde ha rätt att få sminkning när andra har det. Och bara för att man inte själv då har möjligheten att göra det, så ska man enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte heller få ersättning för att någon annan ska göra det åt den. Dagens juridik är därmed slut. Vi avslutar med den här politisk-juridiska diskussionen kring HFDs dom. Jag tackar för att ni har lyssnat. Tack också Ville, Erik, för att ni var med i studion.
Tack.